Åh, vad det är kul att vara här igen. Första gången man kommer till stället så vet man ju inte riktigt, eller då vet inte ni vilka vi är. Så när man får frågan om att komma tillbaka är ju det jätteroligt. Ja, Linnea heter jag, som ni hörde. Många av er träffade vi i maj. Men lite kort, jag jobbar som barnsjuksköterska på BVC. Men också deltid i kyrka. Och så har jag ett hjärta som klappar extra för mission. Så någonstans liksom mellan bebisvägningar och vaccinationer så längtar jag efter att få se nya människor komma till tro. Att en ung generation ska få börja brinna för Jesus. Det är min längtan. Vi har 4 barn, Andreas och jag. Och 2 av dem är tonåringar. 2 sitter där så fint. Det var barnkyrkan här, Struppe. Och någonstans har vi konstaterat att vi var fantastiska föräldrar innan vi fick barn. Då visste vi precis vad vi skulle göra. Och någonstans, liksom, ju äldre barnen blir, så fattar vi bara mindre och mindre. Hur gör vi egentligen? Hur vägleder man? Hur uppfostrar man? Hur hanterar man det här på bästa sätt? Och då brukar vi ändå återgå till att vi har en Gud som älskar våra barn till och med mer än vad vi gör. Och det är en fantastisk grund i föräldraskapet, men också i mötet med andra människor. De människorna som du möter, de du har runt omkring dig, Guds kärlek för dem klappar så starkt. Hans hjärta för alla och hans hjärta för de förlorade, det bara bultar. Ständigt. Jag har under den senaste tiden personligen känt ett behov, en längtan efter att få återgå till det här brinnande hjärtat. Känt liksom så här, men jag vill inte bara göra saker på rutin. Och det är ju ganska mycket i kristenheten idag där man liksom både ifrågasätter och funderar och dekonstruerar, och så känner jag så här, någonstans, jag vill att mitt hjärta bara ska få bli mer brinnande. Så den senaste boken som jag läste handlade just om det, passionen för Jesus. En längtan att få den här första kärleken som man haft, som kommer att gå genom livet, att den ska få öka. Det har varit min längtan. Och så säger Magda, förresten, temat är brinnande hjärtan. Jag bara, ja. Perfekt. Det passar ju jättebra. Vi tackar dig Jesus att du är här. Jag tackar dig far för din kärlek, Herre. Jag tackar dig för att vi får komma inför dig precis så som vi är. Tackar dig för din nåd, Herre. Tackar dig för att du är trofast. Tackar dig för vilken situation som vi än just nu befinner oss i, som vi känner, som vi kämpar med. Tankar som vi har, saker som vill dra ner oss eller saker som vi har förhoppningar inför. Gud, jag tackar dig för att ditt namn Jesus är det namn som vi får bekänna oss till. Jag tackar dig för att din nåd räcker. Tackar dig för din nåd frälser och att din nåd räcker för varje situation i våra liv Jesus. Jag ber Gud här att du ska tala till oss. Jag ber att du ska röra vid oss Gud. Jag ber att du ska ta våra hjärtan än en gång på nytt Herre. Dra oss nära dig Herre. Vi älskar dig Jesus och vi vill älska dig mer Herre. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Brinnande hjärtan. Det börjar alltid i mötet med Jesus. Så är det. Brinnande hjärtan. Det börjar med att vi får möta Jesus. Första Johannesbrevet kapitel 4 så står att vi älskar därför att han först har älskat oss. Det står också på många ställen. Kristi kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Så någonstans är det första grunden i är att vi får möta Jesu kärlek. Och när vi får möta Jesu kärlek så händer det någonting i våra liv. Och jag ska läsa ifrån Lukas, ni får gärna följa med mig. En berättelse som berör mig varje gång jag läser den. Lukas kapitel 7 och vers 36-50. Så står det så här. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisén och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv: hade han där varit en profet så hade han vetat vad det var för kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa det Jesus till honom: Simon, jag har någonting att säga dig. Han svarade: mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala så efterskänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa det till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Hon har vätt mina fötter med sina tårar och hon har torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in så har hon inte slutat att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne: dina synder är förlåta. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig, gå i frid. Amen. I den här berättelsen så kommer vi in i Simons hus. Det är en kvinna som är på plats där, som har kommit dit. Hon var inte inbjuden. Men ändå så har hon en desperation och en överväldigande kärlek. För det är någonting som har hänt. Hon har fått möta Jesu kärlek. Så hon kastar sig ner vid hans fötter. Och börjar tvätta fötterna med sina tårar. Hon måste ha gråtit enormt mycket för att kunna tvätta fötterna. Hon har liksom ett liv som kanske är trasigt, inkluderat med prostitution, jag vet inte, brustenhet. Och så får hon möta Jesu kärlek och så händer det någonting. Det finns en sån otrolig tacksamhet och en längtan efter, jag bara måste få vara nära Jesus. Så hon kastar sig vid hans fötter och så börjar hon tvätta fötterna med sina tårar. Och Simon som är bredvid, han har liksom missat det där. Han kanske har kommit upp sig lite. Han kanske är lite finare. Så han har inte tvättat Jesu fötter. Utan istället så väljer han att se ner på den här kvinnan. Och hennes kanske lite extrema uttryck, får man väl säga. Men han intar liksom en liten passiv roll. Men kvinnan, hon har en sån kärlek. För någonting har hänt. Hon har fått möta mästaren. Och mästaren förvandlat hennes liv. Och jag tror att den kärlek som Jesus längtar efter att vi ska ha för honom, den behöver inte vara så tillrättalagd och så fixad. Utan den kan vara bara galen och passionerad. Du vet, när han får tag på våra hjärtan. Och när vi bara, det spelar ingen roll hur det här ser ut. Det spelar ingen roll hur jag beter mig. Jag bara måste få ge allt till Jesus. Du vet, han har frälst mig och han har frälst dig. Alltså egentligen så förtjänar vi döden. Men han har, vi har gått från död till liv. Vi har stått och sjungit här fantastiska rader. Och det är det som är sanningen. Han har fört oss från mörker till ljus, från död till liv. Tänk när vi får förstå det. Tänk om vi kunde bli lite mer som kvinnan vid Jesu fötter. Bara inse. Vi behöver inte fundera så mycket, konstruera så mycket, dekonstruera så mycket. Utan bara få ha en överväldigande kärlek till mästaren själv. Låta hans kärlek och hans liv få pulsera i våra hjärtan. Det längtar jag efter. David, han uttrycker sig så här i psalm 73. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är du Gud, mitt hjärtas klippa och min del för evigt. En av mina favorit rader i Bibeln kommer från Lukas kapitel 24. Och där har vi två personer. De är kända som Emmausvandrarna. Så de går och vandrar och så diskuterar de vad som har hänt de senaste dagarna i Jerusalem. Att Jesus hade dött. Han har blivit begravd och de känner sig både ledsna och förvirrade. Och helt plötsligt så ansluter Jesus till dem. Vad går ni och pratar om? Måste ha varit en härlig syn. Jo, men har du inte hört vad som har hänt de senaste dagarna, berättar de bedrövat. Hur han som vi hade hoppats på skulle komma och frälsa Israel, nu har de korsfäst honom och de har lagt honom i en grav. Och Jesus, han börjar lyssna på dem. Sen börjar han förklara skrifterna för dem. Och de vill veta mer, så de bjuder hem Jesus på mat. Och så ligger han där till bords och samtalar med dem och pratar med dem. Och när de ligger där till bords och äter med honom, så öppnas deras ögon och så förstår de vem han är. Och när han har gått därifrån så säger de till dem, här kommer mina favoritrader. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss. Plötsligt så föll det på plats. Det var ju mästaren som hade varit där och talat med oss. Det var ju därför det kändes så här gott. Det var ju därför allting bara föll på plats. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss. Visst är det fantastiskt när man känner igen tonen från himmelen. När man känner så här, men det här är ju Gud. Det här är ju Gud som säger det här till mig. Ni vet den känslan. När det helt plötsligt kopplas samman, när mitt hjärta kopplas samman med Guds hjärta. Och jag förstår att det är Gud som talar. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss. Johannes kapitel 10 säger, mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. På BVC då, som jag jobbar, så utför vi ofta hörselscreeningar. Alltså sådana här vi kollar hörseln på barnen. Och det gör vi ju ganska regelbundet. Så varje år, och det här gäller flera olika instrument som vi använder, så behöver vi skicka iväg de här apparaterna på kalibrering. Och det gör vi för att vi ska kunna veta att det vi testar också stämmer överens med verkligheten. Därför är det så viktigt att vi liksom årligen kalibrerar. För annars så kan det ju bli lite fel. Om det hela tiden blir en justering som blir lite fel, så blir ju mätvärdena galet till slut. Så vi regelbundet så måste vi kalibrera. Och jag tror att det är precis det vi ska göra. Att vi behöver rätta in våra hjärtan, kalibrera våra hjärtan mot Guds hjärta. Och det här kan vi liksom inte bara tänka att det gjorde vi en gång för länge sedan. Så nu behöver inte jag göra det längre. Nej, jag tror vi behöver göra det kontinuerligt. Gud, kalibrera mitt hjärta så att jag tänker det som är på ditt hjärta. Justera, för jag vill inte att det ska bli lite fel. Och så blir det lite fel och helt plötsligt har det blivit jättefel. Utan att vi ska få kalibrera våra hjärtan efter Guds hjärta. Det längtar jag efter. Det finns så många saker som vi får vår uppmärksamhet och som också vill få in oss på fel kurs. Men jag tror det är viktigt att vi söker oss till hans hjärta hela tiden. Romarbrevet kapitel 12, två första verserna, så står det så här. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Låt oss kalibrera oss kontinuerligt efter Guds hjärta, så att vi kan hålla våra hjärtan brinnande. Om vi lyssnar till den kompassen, den inre kompassen, och det som är så bra, det är att vi har fått en helig ande som hjälper oss. Gör vi det, så kommer vi inte att gå vilse. Så kommer inte församlingen gå vilse. Men det är lätt om vi inte kalibrerar oss. Brinnande hjärtan. Det börjar med mötet med Jesus. Det finns en bok i Bibeln som kallas för Hosea-bok. Det är en profetisk bok. Och det är en av de sista 13 böckerna i Gamla testamentet. Hosea kallas också för en av småprofeterna. Och det var inte för att han var kortväxt, utan det var för att det inte finns så många kapitel. Men skillnaden mellan Hosea och de övriga profeterna är att Hosea hade inte bara någonting som han profeterade, utan hans liv fick bli en profetisk handling. Så han levde, om man säger, sitt profetiska budskap. Och vad var det då? Jo, Gud säger nämligen till Hosea att han ska gifta sig med en kvinna som heter Gomer. Och Gomer är en prostituerad kvinna som inte kommer att vara Hosea trogen. Utan gång på gång så sviker hon Hosea. Och Gud talar till honom. Man kan läsa det här, det är en väldigt spännande bok att läsa. Gud talar till honom att han ska hämta hem sin hustru från andra män. Och det gör han. Och när man förstår och läser Hosea-bok så kan man se att det finns en enorm smärtsam kärlek i detta. Hur Hosea kommer och hämtar hem, visar sin hustru, var hör du hemma? Och vi kan följa när vi läser boken Hoseas kamp att fortsätta älska den här kvinnan trots hennes återvändande till prostitution. Men det här, det är också en bild av hur Gud älskar oss. Hur hans kärlek till oss hela tiden bara förblir utgivande. Fast att vi kanske glömmer bort att kalibrera oss, kanske går bort från honom, så fortsätter han att älska och vill ge ut av sin kärlek. Så Hosea-bok blir citerad flera gånger i Nya testamentet. Och jag älskar när man ser sammankopplingen. När på något vis så sammanflätas det Nya testamentet med det Gamla testamentet. Så Romarbrevet 9:25 säger så här. Så säger han genom Hosea. Det folk som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskare. Hosea bok kapitel 1 och vers 10 säger, så står det så här. Och det ska ske att på den plats där de sades till dem, ni är inte mitt folk, ska det sägas till dem, ni är den levande Gudens barn. Och den här versen refererar Petrus i Nya testamentet, i första Petrusbrev 2 och 10. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Och ni som inte har fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så beskrivningen handlar om hur hedningarna, alltså det som inte var Guds folk, handlar om att vi nu får vara en del utav hans folk. Och det är fantastiskt. Och i Hosea bok så ser vi Hosea uppmanas till att friköpa sin otrogna fru tillbaka från en annan man. Och bilden i Nya testamentet, vet du vad den är? Det är hur Jesus väljer att köpa dig och mig fri ifrån slaveriet. Det är en otroligt stark bild. Genom sitt dyra blod så gör han det. Och det står i Romarbrevet 5:8 att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Där har vi den. Så mitt i det vi går vilse, vilket vi gör, så väljer Jesus att ta plats. Och han friköper oss. Han hämtar oss tillbaka till sig och säger, här hör du hemma. Det är här ditt hjärta ska vara. Det är jag som ska ha ditt hjärta. Våra hjärtan blir brinnande i mötet med Jesus och med hans kärlek. Som hela tiden är trofast och som vi får återvända till. Men brinnande hjärtan hålls också brinnande i omvändelse. Och det är någonting som sker kontinuerligt. När vi får släppa våra egna tankar, vår egen synd. Och göra plats för Jesus. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Säger David. Och jag tror vi får stämma in i den bönen. Gud, skapa i mig ett nytt hjärta igen. Ge mig på nytt en frimodig ande. En pågående process utav omvändelse som vi liksom inte blir färdiga med. Utan vi får hela tiden kalibrera våra hjärtan till Guds hjärtan. Och vet ni vad, ibland kan jag känna mig som Simon. Han som satt och tittade på kvinnan när hon vette. Den här kanske extrema kärleksyttringen och vad gör hon här? Vi har några personer nämligen i vår församling som kommer kontinuerligt på våra gudstjänster. Och deras liv är väldigt förstörda av alkohol. Och de luktar väldigt illa ofta. Talar väldigt högt. Talar väldigt konstigt och illa. Och kan vara ganska så störande. Och ibland kan jag känna lite mig som Simon. Att jag måste de vara där nu. Och nu pratar de med dem. Och nu, det här blir ju konstigt. Och så betraktar jag lite där. Och så känner jag så här, nej men det här, Gud, det här känns inte rätt. Det här är inte tankar som du vill att jag ska tänka. Det här är ju människor som du älskar. Och vet ni vad som händer? Jag påminner mig om när jag var tonåring. Och så åkte jag bussen mellan Jönåker och Nyköping dagligen. Och på en viss tur så fanns det alltid en man som satt. Han satt på andra baken, eller andra från bakifrån, andra raden. Till vänster. På vissa turer satt han varenda gång. Och det var en uteliggare. Och han luktade extremt dåligt. Så halva bussen var tom när han åkte med. Alla satt bara på halv. Men jag som tonåring hade blivit så oerhört förälskad i Jesus. Och jag kände så här. Jag vill att han också ska få möta Jesus kärlek. Så när jag bestämde mig att när han, och jag är ganska känslig för dofter, så det blev en ganska jobbig grej. Men när han åkte med, då skulle jag sitta nära honom eller bredvid han. Så då satt folk där och så gick jag långt bak så här. Och så frågade jag, hej, kan jag sitta bredvid dig? Och det gjorde vi, jag gjorde det många gånger som helst. Så satt jag bredvid honom eller nära honom. Vi sa ingenting mer än, hej, kan jag sitta bredvid dig? Och så åkte vi där och jag kämpade varenda resa. Men på något vis hade Jesus rört ur mitt hjärta. Och jag ville ge hans kärlek vidare. Så när jag på söndagarna nu som vuxen anställd i kyrkan. Ibland kommer på mig själv. Vad du luktar illa. Åh, vad du säger konstiga saker. Och du här passar inte. Känner jag, nej Jesus. Gör mitt hjärta brinnande. Möt mig med din kärlek. Låt mig få uppleva din kärlek i mitt hjärta igen. Jag vill vända om mig från det här. Och jag vill att du. Jag vill kalibrera mitt hjärta efter ditt hjärta. Brinnande hjärtan hålls brinnande i omvändelse.